Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Den medicinska forskningen utvecklar ständigt nya metoder och verktyg, förbättrar och förfinar allt för att ge människor bättre hjälp. Och tänk så många som går där ute och kämpar, Rebecka, för att bli med barn, för att få barn.
Ja, det är inte självklart för alla att vägen till barn och föräldraskap är så snabb och enkel. Ibland kan man få vänta ganska länge på storken.
Ja, men det är så. Och idag ja. Så ska vi därför ta upp det viktiga ämnet äggdonation.
Mm. Och vi har bjudit in en gäst som heter Katarina Haapaniemi-Koru. Hon är specialistläkare i gynekologi och obstetrik och hon har arbetat i mer än 20 år med fertilitetsbehandlingar. Just nu är hon på Livio Fertilitetscentrum Gärdet i Stockholm och där är hon ansvarig för äggdonationsverksamheten. Och innan dess så var hon på reproduktionsmedicin på Karolinska.
Ja visst, och där har hon ju forskat också, eller hur?
Absolut.
Trevligt. Mm. Så ni där ute, ni är varmt välkomna när det är dags för Babys podcast och äggdonation. Jag heter Karina, jag är barnmorska.
Och jag heter Rebecka Kaplan och är gynekolog. Välkommen till Babys podcast, Katarina.
Tack så mycket.
Vi är jätteglada att du kan komma hit och svara på våra frågor och lyssnarnas frågor om äggdonation.
Mm.
Jag tänkte börja med att fråga, hur länge har vi haft äggdonation i Sverige?
Äggdonation har varit tillåtet sedan 2003 i Sverige. Och i början så var det bara universitetskliniken som fick göra dessa behandlingar. Men sen 2019 så blev det också godkänt för privata kliniker att erbjuda äggdonation i Sverige.
Är det många kliniker nu som erbjuder det här? Vet du hur många?
Ja, det är ju alla universitetskliniker. Och sen är det... så gott som alla Livio-kliniker som erbjuder det. Och sen vet jag att det är någon i alla fall annan privat klinik som gör det. Men jag är osäker på hur många av de andra klinikerna i Sverige. I Stockholm tror jag inte det är så några som har börjat av de andra klinikerna. Men de är i uppstart tror jag.
Mm. Och det är ju ganska nytt det här att det inte bara är universitetskliniker. Så det,
nej, precis.
Det kanske blir fler.
Katarina, jag är lite nyfiken då på hur har det sett ut om man tittar utanför Sverige? Hur länge har det funnits där? För det tror jag har funnits fler, mer möjlighet.
Ja, det har ju funnits länge. Det är jag osäker på faktiskt hur länge det har erbjudits i andra länder, men det är ju betydligt längre än i Sverige. Men det är också så att i andra länder så är det ju andra lagar som gäller. I Sverige jobbar man ju bara med så kallad känd donation, det vill säga att alla barn som tillkommer efter någon form av donationsbehandling ska ju ha möjlighet att söka sitt genetiska ursprung. Och så är inte fallet i alla länder. Men traditionellt har det ju varit så tidigare att många svenska kvinnor och par har ju vänt sig till utlandet för att få hjälp med äggdonation. Om man inte har uppfyllt de reglerna för offentligt finansierad vård.
Just det, för det har sett lite annorlunda ut med dem utomlands. Men kan det vara en anledning till att par idag söker sig utomlands för att man inte vill ha den här öppna donationen?
Ja, det kan det säkert vara.
Mm. Och den ska vi prata mer om en stund.
Mm.
Hur många äggdonationer görs i Sverige under ett år?
Ja, jag är lite osäker på siffran, men om man går in i, vi har ett register där alla fertilitetsbehandlingar registreras.
Ja.
Och senaste data är ju från 2018, eftersom alla data släpar ju ett par år.
Mm.
Och om man då sammantar med de tillkomsten av de privata behandlingarna, så skulle jag tro att det ligger mellan 400-500 behandlingar per år i Sverige med äggdonation. Och det är ju knappt en tredjedel av alla, om man då jämför med spermiedonationsbehandlingar till exempel. Det är ju mycket fler.
Vad kan vara orsaken till att man behöver göra en äggdonation och inte vanlig IVF så att säga, eller annan fertilitetsbehandling? Vilka är det som behöver äggdonation?
Ja, det finns flera indikationer. Dels kan det vara då kvinnor som har en för tidig menopaus. Det vill säga att man kommer i klimakteriet för tidigt och äggen tar slut. Det kan ju vara genetiska avvikelser som ligger till grund för detta. Det kan också vara kvinnor som kanske har genomgått kirurgi eller någon form av behandling som har skadat äggstockarna. Sen är det ju också äldre kvinnor där deras äggreserv har tagit slut och äggkvaliteten är påverkad.
Mm.
Sen kan det också vara par som har genomgått många och upprepade behandlingar med egna könsceller, men där man har sett att chanserna är nedsatta och då att man kan välja äggdonation som alternativ.
Mm.
Kan det vara så att man kan ha en nedsatt äggstocksfunktion?
Ja, det är ju ofta de som har ett för tidigt klimakterium som drabbas av det.
Mm. Okay.
Mm. När det gäller som riktlinjer och regler och åldersgränser för äggdonation, skiljer de sig på något sätt från när man tänker liksom vanlig IVF eller ägglossningsstimulering, eller är det några specialregler för en äggmottagare?
Inte i stort så är det inte det. Det är ungefär samma regler och riktlinjer som gäller. Men vi vet ju att en graviditet efter en äggdonation är behäftad med lite ökade risker för kvinnan. Så som blodtrycksförhöjning och lite ökade risker för komplikationer och prematur förlossning. Men så att de faktorerna tittar man ju lite extra på. Men i övrigt är det ungefär samma regler som gäller.
Så du menar att man kanske tänker ett extra varv kring kvinnans hjärtkärlfunktion eller blodtryck från början och sådana saker?
Ja, precis.
Mm. Ja, för att hon blir mer belastad.
Precis, efter en äggdonation. Ja,
ja. Ja, okej. Okay. Men vad är det för åldersgräns för assisterad befruktning överhuvudtaget i Sverige? Är det likadant i hela landet?
Ja, man har ju försökt göra en samsyn med reglerna företrädesvis den offentliga vården. Och där är ju en gräns på 40, att kvinnan inte får ha fyllt 40.
Mm.
Och så ska man ha en stabil relation eller vara ensamstående. Men det är ju för att få offentligt finansierad hjälp.
Mm.
För privat vård så har vi ju en gräns för att starta nya stimuleringar. Det tror jag att de flesta kliniker har ju en åldersgräns på 43 år när det gäller egna ägg. Men om man ska få en äggdonation så är det upp till 46 fyllda.
Okej.
Okay. Och det kan skilja sig om man tittar utomlands också.
Ja, det gör det ju.
Jag måste få fråga Katarina, lite risker nämnde du tidigare. Risker med blödningar i tidig graviditet är väl det som kan drabba. Vi pratade om hypertoni, preeklampsi, alltså havandeskapsförgiftning också. Kan de riskerna vara förenande med äggdonation?
Ja, just blödning i tidig graviditet har jag inte sett några siffror på, men det är ju större blödning i samband med förlossning är ju konstaterat att det är en dubbelt så stor risk för. Och samtidigt som en dubbelt så stor risk för preeklampsi och för tidig förlossning.
Just det, prematur födsel och jag tror också tillväxthämning kan vara en ökad risk.
Ja, det ligger väl i prematur förlossning. Ja, jo, men det är säkert.
Alltså nu tänker jag att barnet är mindre än förväntat. Alltså att just barnet det. Är tillväxthämmat. Mm. Ja.
Men där funderade jag lite grann, Katarina, du som har forskat kring det här. När man tittar på riskökningarna för både havandeskapsförgiftning och tillväxthämning och så vidare. De kvinnor som genomgår äggdonation är ju generellt lite äldre än kvinnor som genomgår IVF eller blir spontant gravida. Är det en faktor man har liksom räknat bort där då? Så att även om man har tagit bort den här liksom riskökningen som ligger i att man har blivit äldre. Och ändå så kvarstår den riskökning. Förstår jag menar?
Ja, jag förstår. Nu måste jag säga att jag har inte forskat på just äggdonation. Och nu kommer jag inte riktigt ihåg dem. De resultaten, men det förutsätter jag att man har gjort.
Mm.
Att man har tagit bort åldern. Man har stratifierat.
Ja. Ja, justerat för ålder och BMI och allt det här vanliga som vi brukar göra. Ja.
Ja.
Mm. Du nämnde förut, vi pratade lite om riktlinjer och kriterier, så nämnde du ensamstående kvinnor. Är äggdonation en möjlighet för en ensamstående kvinna? Ja. Det är ju både äggdonation och spermiedonation.
Precis, och det kallar vi för dubbeldonation.
Mm.
Och det är möjligt idag i Sverige.
Mm. Och det är ganska nyligen som vi har fått den möjligheten i Sverige.
Ja, den kom samtidigt som det blev möjligt för privata kliniker att erbjuda äggdonation.
Mm.
Så det var från januari 2019.
Ja, just det.
Men kan det vara svårare? Jag tänker att det ska ta fart i kroppen och bli en graviditet när man både har en äggdonation och en spermiedonation.
Nej, det skulle jag inte säga. Det är inte svårare än om det bara skulle vara äggdonation. Det är samma chans till graviditet.
Mm.
Är chansen till graviditet ungefär lika stor vid äggdonation som vid IVF?
Ja, om man tittar på stora material så är det den.
Mm.
Om man tittar på materialen, resultaten från Sverige så är det som är rapporterat från 2018 så ligger chanserna på samma nivåer, 35-40%.
Mm.
Ja. Men under det sista året som vi har gjort äggdonation här på hos oss på vår klinik så ligger resultaten uppåt 50%. Och det är ju avhängigt av åldern på donatorn är det ju som är avhängigt av resultaten.
Mm.
Så 50% blir gravida? Är det så?
Ja.
Mm. Och då har ju de här kvinnorna och paren genomgått ett antal IVF-försök och försök innan. Eller kan man gå direkt på en äggdonation?
Ja, det kan man göra beroende på indikationen. Men många har ju försökt med egna ägg och spermier först.
De när man vid själva utredningen märker redan från början att det inte finns några ägg kvar eller att kvinnan är i för tidigt klimakterium, där går man väl direkt på en donation.
Ja,
en äggdonation. Ja, där är det ju ingen idé att ens försöka stimulera de här trötta äggstockarna. Ja. Vi var inne lite på det här med donatorn och donatorns ålder. Vad ställer man för krav på donatorn? Vem får donera ägg?
Ja, en donator genomgår ju samma utredning som en mottagare eller ett mottagarpar. Och det är ju dels en medicinsk bedömning och utredning där man inte får ha några ärftliga sjukdomar och man ska vara frisk också och kunna genomgå en hormonstimulering utan komplikationer. Man genomgår också en psykosocial utredning. Och det är ju, man ska ha en bra äggreserv och man ska vara yngre.
Och vad menas med yngre?
Mellan 25 och 36 år.
Ja.
Okay. I åldersgränserna.
Mm.
Och vad räknas, Katarina, som ärftliga sjukdomar?
Ja, det är ju om det finns en historia i familjen för ärftliga sjukdomar är ju väldigt brett. Det kan ju vara väldigt många olika sjukdomar och vissa är inte ärftliga. Men till exempel ADHD, det kan ju vara det kan ju vara en ärftlig sjukdom, så det godkänns inte. Sen finns det ju, sen testas också donatorerna för de vanligaste ärftliga sjukdomarna. Man gör genetisk testning.
Mm.
Och kromosomavvikelse.
Jag fick en fråga häromdagen. En kvinna som hade typ 2 diabetes både på sin mammas och sin pappas sida. Hon undrade om hon fick bli äggdonator. Det är ju till viss del en ärftlig sjukdom, men den behöver ju inte bryta ut. Det har ju med livsstilsfaktorer att göra mycket också.
Ja, precis.
Så hur skulle man ställa sig till en sån kvinna?
Nu har jag inte stött på det. Den frågan, men det tänker jag också att jag tror att det är mer kopplat till miljö och livsstilen.
Mm.
Med en typ 2 diabetes, men visst det finns en ärftlig komponent. Det gör det.
Så allt är inte svart och vitt liksom, utan
nej.
Ja, det är inte, nej. Men så den som kan bli donator då, den får inte ha några allvarliga eller smittsamma sjukdomar, sa du, inga ärftliga sjukdomar. Ska vara psykiskt frisk. Missbruk, ja. Hur ser man på det? Får det inte ingå?
Nej, det går inte.
Förmodar jag?
Nej.
Och man ska ha en fungerande då ägglossning såklart. Och det här är väl utredning som du säger med samtal både med läkare och beteendevetare som oftast.
Ja, precis.
För det finns ju en för de flesta kanske en känslomässig aspekt med det här också som är viktig. Att kunna lyssna till och svara på frågor och så vidare.
Ja, absolut, det gör det. Jag skulle nog säga att de flesta donatorer har ju funderat igenom de här spörsmålen innan de tar kontakt med klinikerna. Och de som är tveksamma hör inte av sig, utan de som kommer har ju bestämt sig.
Ja, det är så som oftast, ja. Mm.
Får donatorn ersättning på något sätt? För sin insats och sin tid?
Precis, det får de.
Mm.
Och jag kan inte svara på ersättningen för alla kliniker och i hela Sverige. Men vi ersätter en donator per donationstillfälle.
Mm.
På, ja.
Så det är så att man, för jag tänker att om man är donator så får man ju genomgå en behandling där man stimulerar så att det blir många mogna ägg i äggstockarna. Och det menar du, det kan man göra liksom flera gånger på samma kvinna?
Ja.
Mm.
Det är många av våra donatorer som kommer tillbaka och vill göra det mer än en gång.
Mm. Finns det någon gräns där då? Jag läste någon kvinna för ett tag sedan, vet inte vilket land, men hon hade donerat 100 ägg. Finns det någon regel i Sverige?
Reglerna i Sverige är inte antalet ägg, utan det är begränsat till vad vi kallar för barnrätter. Att en donator, vare sig det är en äggdonator eller spermiedonator, får hjälpa max 6 kvinnor eller par. Det
alltså som lyckas bli gravida och föda barn.
Ja, precis.
Mm. Och varför är det så, Katarina?
Det är för att man inte vill att en donator ska ge upphov till för många barn som sen ska ha möjlighet att träffas i vuxen ålder. Och kanske inleda relationer och så.
Mm.
Men när man tänker på det där med liksom genetiskt utbyte och variation. Är det så att man har pratat om att mellanländer delar med sig till varandra? Just för att en donator ska kunna ge upphov till fler graviditeter men inte i ett och samma land.
Ja, våran Livius äggen spermbank gör ju det. Vi har ju kliniker både på Island och i Norge. Så där har ju vi möjlighet att dela med oss av en donator.
Mm. Liksom inom Norden kan man säga.
Ja, precis. Men det är ju, den här banken är ju också i sin linda lite grann. Den har ju inte funnits så många år. Så den här verksamheten, ja, vi har ju hållit på med äggdonation i ett års tid drygt.
Mm.
Och universitetskliniken jobbar ju inte så. De säljer ju inte ägg eller så. Men det finns ju många sådana banker och som gör det i andra länder.
Men jag tänker på att som donator så är det vissa förberedelser som krävs. Stämmer det?
Ja, en äggdonator genomgår ju en hormonstimulering för att utveckla mer än ett ägg som normalt utvecklas runt ägglossning varje månad. Så att de genomgår ju den här hormonstimuleringen med sprutor, precis som en kvinna som vill göra IVF gör.
Och kan det vara biverkningar på det?
Ja, de vanligaste biverkningarna kan vara trötthet, att man känner sig trött under stimuleringen. Och att man kan bli lite illamående mot slutet när hormonnivåerna går upp. Och att man också blir svullen i magen och så. När det blir mer än ett ägg som utvecklas.
Jag har fått frågan några gånger från unga kvinnor som har funderat på att bli äggdonator. Hur upprepade sådana stimuleringar, hur det skulle påverka deras egen fertilitet senare i livet?
Det gör det inte. Det är ju så att vi föds ju med runt 1 miljon ägganlag i våra äggstockar där vi liksom hela tiden sker ett bortfall av ägganlag. Och när vi når puberteten så har vi kanske 400-500 000 äggenlag kvar, varav 400-500 går till spontan ägglossning och de andra går om intet.
Mm.
Så vad vi, och med ett par, tre månaders mellanrum, så är det ju en grupp ägganlag som drivs fram och blir mottagliga för signaler och går till ägglossning. Och vad vi gör när vi stimulerar, det är att vi driver fram den här gruppen, hela gruppen, istället för att det bara är ett av dem som går till ägglossning.
Mm. Så egentligen man blir liksom inte av med egna ägglossningar, utan man använder den reserv som man annars skulle ha tappat.
Precis.
Ja,
precis. En frisk... man tömmer inte äggreserven med våra
befolkningar. Får man välja donator som mottagare?
I Sverige enligt föreskrifterna så är det vi som profession som väljer donatorn. Och vi jobbar ju ofta så att man matchar med mottagarkvinnans utseende.
Mm. Det kan ju ibland vara svårt i vissa, om man liksom inte har en svensk eller nordisk bakgrund, om man har ett ursprung där det inte finns så många donatorer.
Ja, så är det.
Jag hade en patient som behövde äggdonation, men hon valde att åka till Nigeria och göra det istället för att hon ville ha en donator som var så lik henne som möjligt, liksom med kroppsbyggnad och hudfärg och hår och så vidare.
Mm. Ja, och det är ju ett alternativ för dem av annan etnicitet. Det är ju kanske att åka till sina hemländer för att få hjälp med bättre matchning. För det är ju tyvärr det som är det svåraste att erbjuda i Sverige. Mm. Mm.
Men om man har specifika önskemål då som kvinna, hur tas det emot av er?
Ja, det beror väl lite på vad det är för önskemål. Men till exempel om man som kvinna har ett barn från tidigare, så tänker vi att det inte är konstigt att matcha en donator. Ja, nu tänker jag på spermadonator till exempel. Men om det är äggdonator så... det finns ju inte lika många äggdonatorer att tillgå.
För du sitter ju på massa information om den här donatorn.
Ja.
Som inte kvinnan gör.
Nej.
Som vill ha de här äggen.
Precis.
Och det är inte möjligt i Sverige, säger du, att få mer information?
Nej.
Och hur går det till då? Är det du eller är det ert team på kliniken som väljer ut det? Eller hur funkar det
rent praktiskt? Ja, vi är ju som ett team som jobbar med donationsfrågor. Och då så där brukar såna här saker tas upp.
Och är det så att det man försöker matcha efter liksom, i grunden är hårfärg, ögonfärg, längd?
Ja, och etnicitet.
Ja,
mm.
Det är de parametrarna. Liksom, som.
Ja, precis. Ja. Mm.
Men får ni reklamationer? Jag förstår mig rätt. Är det kvinnor som kan höra av sig och sagt att matchningen hade kunnat varit bättre? Är man missnöjd?
Det har jag inte varit med om. Här på den här kliniken har vi jobbat med äggdonation i ett år. Vi har inte så många födda barn än. Men jag har jobbat med den här verksamheten på Karolinska tidigare. Och det har jag inte hört talas om.
Nej. Att
man är missnöjd.
Nej.
Snarare att man är tacksam för att man har fått
det. Jag tänker efter oftast så lång väntan och kamp och behandlingar så är det nog bara en glädje liksom att man har fått ett barn.
Ja, det är min
svårt att tro.
Ja. Mm. Nej, jag fick bara frågorna. Eller vi har fått frågorna till oss. Det är därför jag vill ställa dem till dig. Ja. Men hur går en äggdonation till?
Ja, men då är det ju en donator som hör av sig och anmäler sitt intresse. Och så får, ja, så gör man ju då utredningen som jag tidigare pratade om. Och sen när hon är godkänd då så kan man starta stimulering. Och det görs ju vanligen i början av en menstruation, någon av blödningens första dagar. Så startar man med FSH-sprutor som stimulerar äggstocken att producera mer än en äggblåsa. Och sen tar man en spruta varje dag, varje kväll vid samma tidpunkt. Och i snitt behöver man göra det mellan 10 och 15 dagar. Och under den perioden så kommer man få kontroller så vi följer hur de svarar. Och ser hur många ägg som är under utveckling och när det är dags att hämta ut dem.
Och när man då hämtar ut äggen, är det så att man försöker tajma det med mottagaren på något sätt? Eller kan man ta ut äggen och frysa dem i väntan på att man har en lämplig mottagare?
Ja, man kan göra på båda sätt. Man kan dels försöka matcha eller synkronisera mottagarens menscykel med donatorns menscykel.
Mm.
Det är lite krångligt och med dagens fina frystekniker så brukar vi välja att frysa. Hämta ut ägg, befrukta och sen frysa och sen tajma det med mottagarkvinnans menscykel, återföringen.
Mm. Och då får man tillbaka liksom en helt naturlig cykel. Man har inte förbehandlat mottagaren på något sätt då, eller?
Ja, det beror ju på situationen. Mm. Har de ingen egen ägglossning eller hormonproduktion så måste man ju stimulera för att hon ska bygga upp en slemhinna i livmodern och som är mottaglig för ett befruktat ägg. Men har de kvinnor som till exempel kanske gör det här på indikation att embryokvaliteten är nedsatt och som fortfarande har en ägglossning, där kan man göra det runt den egna ägglossningen och stötta lite med hormonbehandling.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mm. Jag tänkte det, om man jag tänker man, om det inte är, om man inte haft en ägglossning så blir det ju inte samma, man har ju inte samma eget hormonstöd efteråt för att graviditeten ska liksom bibehållas. Får kvinnan gå på hormoner då första 12 veckorna eller?
Ja, alltså de som behöver ta hormoner för att bygga upp en slemhinna, där de tar ju först östrogen för att bygga upp slemhinna och sen lägger man till gulkroppshormon.
Mm.
Och de fortsätter med de här hormonerna upp till 10:e graviditetsveckan ungefär.
Mm. Ja, för att liksom imitera den egna gulkroppssystern som man annars skulle ha i början på en spontan graviditet. Mm, jag förstår.
Mm. Får jag fråga, gör det ont att plocka ut de här äggen? För som jag förstår så kan man få både något avslappnande innan och även bedövning, eller hur?
Ja, alltså själva ägguttaget kan ju kännas en del. Men vi bjuder på ganska kraftig smärtlindring. Dels med tabletter och intravenöst, alltså spruta, plus lokalbedövning. Och då brukar det gå bra att genomföra.
Och i tid så tar det inte så lång tid, tror jag heller. Vad kan det ta? 15-20 minuter?
Ja, ungefär.
30? Ja.
Det beror på lite hur många ägg det är.
Mm.
Mm.
Och då blir man kvar ett tag efteråt och inte så länge kanske heller. Det är inte så att man ligger kvar något dygn, utan det är några timmar som man är kvar efteråt.
Ja,
för att...
ja precis. Det är några timmar.
Ja.
Sen får man gå hem. Men vi rekommenderar ju att den dagen man genomgår ägguttag och att man inte ska räkna med att arbeta den dagen.
Man kan nog känna sig lite öm i magen, tänker jag. Mm. Efteråt.
Och blödningar efteråt? Är det vanligt?
Nej, inga större blödningar. Det kan ju bli lite som blödning från sticken i vaginaltoppen. Men inte några större blödningar.
Och för själva mottagaren, att, liksom att föra in det här embryot, är det en smärtsam process? Eller är det som en gynundersökning ungefär?
Ja, det skulle jag säga är mer som en gynundersökning.
Mm.
Ja, vanligen är det så.
Mm. En tunn slang som ska in genom halsen.
Ja,
precis. Jag funderade lite kring det här med psykologiskt stöd. Vi var inne lite grann på det tidigare. Det är ju någonting som man erbjuder till alla par och även ensamstående kvinnor som genomgår fertilitetsbehandling. Men min fundering var om par som ska genomgå äggdonation, om de tycks ha liksom ett större behov av stöd än par som skulle genomgå en IVF till exempel. Förstår du vad jag menar? Blir det liksom en annan, mer funderingar liksom för att det är en donation?
Det skulle jag nog säga väldigt olika. Det är klart det är ju olika frågeställningar. Och det som är viktigt att säkerställa för oss, det är ju att paret har förstått att alla barn har rätt att söka sitt genetiska ursprung, så att de är öppna för att berätta för barnen hur de har tillkommit. Annars kan man ju inte godkänna en behandling. Sen är det ju väldigt olika beroende på indikation hur mycket stöd man behöver i övrigt och runt det här, i min upplevelse.
Vi pratar ju mycket om mottagande kvinnan här, men det finns ju väldigt ofta en partner, en annan kvinna, en annan man med i bilden också. Och den personen kan ju också behöva ett stöd, tänker jag, prata igenom det här innan.
Ja, precis. Men de går ju som par på de här mötena med beteendevetare.
Mm. Finns det sådana enskilda också? Det kan ju vara att man har egna frågor, funderingar.
Absolut. Vid behov så får de ju komma själva också, en och en.
Mm. Ja, det är fint. Mm.
Och den möjligheten att få komma och prata, är det liksom under själva behandlingen eller... kan man få fortsätta även sen under pågående graviditet eller om man har funderingar efteråt? Och hur brukar ni göra det?
Ja, det tror jag säkert att man kan göra. Nu har jag inte hört talas om så många som har haft det behovet när de blir gravida. Men visst är det säkert en del par som behöver stöttning.
Mm.
Också. Och sen är det ju, sen kanske inte de väljer att ha kontakt med våra beteendevetare. Många har ju kontakt med någon redan sedan tidigare och kanske väljer att vända sig till dem istället.
Mm. Eller via mödravården. Den möjligheten finns ju också.
Ja.
Att få hjälp den vägen. Ja, precis.
Ibland finns det ju kvinnor som har en donator, en känd donator. Hur spelar det roll hos er? Att man tar med sig sin väninna?
Ja, det är ju något som vi i första hand avråder ifrån för, med anledning av de psykologiska komplikationerna som det kan innebära. Men det förekommer att vi gör det. Men de donatorerna utreds ju på precis samma sätt. Och just den här psykosociala utredningen är kanske lite än viktigare i de situationerna, så att de verkligen förstår vad de ger sig in på.
Tror man att det skulle vara sämre för de kvinnorna att få en känd donator? Av vilken anledning skulle det vara?
Ja, men att det kan bli psykologiskt komplicerat i efterförloppet om man lever nära den som har donerat och kanske inte kan släppa, kanske vill lägga sig i uppfostran eller att man kommer i någon form av beroendeställning och tacksamhetsskuld i hela livet till någon som man lever nära med.
Mm. Ja, det är kluriga frågor.
Jätteklurigt.
Mm. Ja. Och det är kanske saker som man inte har funderat på så mycket innan. Ibland kan det verka så självklart att man vill ställa upp för sin vän eller vad det kan handla om. Och så, ja, det är mycket som kan spela in och spela roll.
Mm.
Hur gör man med nära, när det nu ändå funkar och man har bestämt sig för att det är en nära anhörig till exempel? Jag fick en fråga om en mamma kunde donera. Min första tanke som är okunnig i det här, det är ju att man har ju i alla år sagt att man inte ska ha barn med en nära släkting. För då kallade man det inavel. Hur ser man på det idag?
Ja, alltså det har jag aldrig råkat ut för det brukar inte vara aktuellt, för de mammorna är ju lite äldre, så de är ju inte några lämpliga donatorer när döttrarna kommer och vill få barn.
Jag tänker en kusin då, eller en syster,
en
om man
syster,
säger så.
Ja, en syster, det förekommer.
Ja, men vad har vi för genetiskt material där, tänker jag? Är det godkänt när man tidigare har sagt att man inte ska vara så nära i familjen?
Men det borde ju inte spela någon roll,
men
tänker
det spelar,
jag.
Precis, det spelar ingen roll, nej.
Däremot att till exempel, man tänker så här, om jag skulle få ett ägg av min mans syster och då befruktade det med min mans spermie, det däremot blir ju alldeles för tätt. De två är ju för genetiskt lika. Mm. Så det skulle ju inte vara så klokt om man tänker risken för att utveckla genetiska sjukdomar. Men om jag tar ett ägg av min syster och befruktar med min mans ägg, då det blir ju liksom, min syster och min man är ju inte mer genetiskt lika än vad jag och
någon
min
annan.
Man är.
Nej,
liksom.
Precis.
Det är svårt med gener.
Ja, det är ju det.
Det är svårt med gener och celler, ja.
Mm. Men hörni, doktorer, handläggningen då för en äggdonation?
Du menar under graviditeten?
Ja, under graviditeten. Mm. Ja.
När man skriver in sig på mödravården som tidigt gravid efter äggdonation, så ja, det är ju som ett vanligt inskrivningsbesök som för alla andra gravida. Men man får ju alltid frågan om graviditeten är spontan, om det är IVF, om det är äggdonation och så vidare. Och om det då är en äggdonation så brukar kvinnan erbjudas ett läkarbesök i tidig graviditet. Sen det här kring vad man gör för extra kontroller och vad extra mediciner, det kan skilja sig lite åt beroende på var i Sverige vi är, ska jag säga. Så det jag säger nu, det är det som gäller i Stockholmsregionen. Jag vågar inte svära på att det ser exakt likadant ut överallt. Men i Stockholm så brukar vi göra så att vi sätter in en kvinna som har genomgått äggdonation på en medicin som heter Thrombyl, som är acetylsalicylsyra, låg dos. Och det gör vi från vecka 12 i graviditeten och fram till vecka 36. Och det är för att vi vet att efter äggdonation så har kvinnan en ökad risk för både tillväxthämning på fostret och havandeskapsförgiftning. Och den här medicinen kan minska den risken. Det är en slags förebyggande behandling. Vi brukar också ha lite tätare barnmorskebesök på slutet, varje vecka istället för varannan. Vi brukar göra åtminstone ett extra tillväxtultraljud i vecka 32, eftersom vi vet att det finns lite ökad risk för att barnet inte växer. Och ibland kan man behöva göra flera tillväxtultraljud. Man kollar blodtryck och äggvita i urinen också lite tätare än man gör på andra gravida. Och sen brukar man göra så att om kvinnan går över sitt beräknade förlossningsdatum, så i Stockholmsregionen så brukar vi göra så att om man är gravid efter äggdonation, då blir man igångsatt senast vecka 41 plus 0.
Och det, Rebecka, är väl för att vi räknar ju faktiskt det här som en riskgraviditet.
Ja.
Därför att komplikationerna, alltså det finns en ökad risk för komplikationer helt enkelt. Både under graviditet och några under förlossning. Så det är både en riskgraviditet och en riskförlossning.
Ja, för det är vi tänker kring det här att vi sätter igång då 41 plus 0 istället för 42 plus 0 som vi ju annars kör i Stockholm. Det handlar ju om att det finns mycket som talar för att moderkaksfunktionen kan vara lite sämre efter en äggdonation. Och det är det som avspeglar sig i högt blodtryck och havandeskapsförgiftning och sämre tillväxt. Och då är man orolig för att moderkaksfunktionen liksom inte ska vara tillräcklig den där sista veckan för att ge barnet näring och syre. Utan då vill man hellre sätta igång förlossningen.
Mm. Och innan det så har man bra kontroll med de här tillväxtkontrollerna.
Ja.
Då. Mm.
Och täta koller hos barnmorskan.
Ja, det låter klokt.
Mm. Så ser det ut. Men som sagt, ni som lyssnar som bor på andra ställen än i Stockholm, det kan ju se olika ut på olika, i olika regioner. Men det är ju bara att när man skriver in sig så går ju barnmorskan och läkaren igenom att det här gör vi, det här är de extra koller som du får. Liksom. Men mer koller än spontan gravida blir det ju absolut.
Och det beror ju lite grann på också vad man har med sig i bagaget innan man går in i den här äggdonationen, eller hur? Hur man har mått innan och varför och så. Så kan det skilja sig. Ja. Och det gör det ju för de som är spontant gravida också.
Mm.
Hur handläggningen blir, eller hur?
Mm. Vi har ju en speciell handläggning för det vi kallar för äldre förstföderska, till exempel. Man kommer vara äldre än 40 när barnet föds. Och jag tycker inte att det är så ovanligt när jag sitter som doktor på mödravården att kvinnan jag har framför mig, hon ska följa våra riktlinjer för äggdonation, men hon ska följa våra riktlinjer för äldre förstföderska också. För hon kvalar in i bägge grupperna.
Ja, just det.
Mm. Då blir det ännu mer kontroller.
Mm.
Mm.
Men då är det bra att vi och ni finns.
Ja, och det jag tänker är, det är så bra om man talar om när man skriver in sig på mödravården att det är en äggdonation. Vi har varit med om jättemånga gånger att man inte har talat om det, framförallt de som har gjort en donation utomlands. Man av någon anledning tycker att det är skamfullt eller jag vet inte. Och så berättar man inte det och då är ju inte vi på tårna. Då gör ju inte vi de här extra kontrollerna och sen, det kan ju bli jättetokigt då. Eller att man berättar det men säger du får absolut inte skriva det i journalen. Då sitter jag där och vet någonting som sen förlossningen inte vet.
Nej. Så att vi jobbar ju både på mödrahälsovården och på förlossningen och BB så jobbar ju faktiskt för er skull där ute. Vi vet ju att ni är många som kämpar som vi har sagt tidigare där ute. Och vi vill ju inget heller än att det här ska gå så bra som möjligt. Och därav så frågar vi ju massa frågor och i det här avsnittet så har vi ju tagit upp både ätstörningar, övervikt och allt möjligt som vi frågar om. Och det är ju just därför att, och det kan ju vara en kombination av det här också, det är just för att just du ska få bästa handläggningen.
Katarina, jag kom på nu när vi satt och pratade om det här att man kanske inte vill att det ska stå i ens journal för att man vill inte att barnet ska läsa journalen. Men i Sverige så är det ju så att man förbinder sig att tala om för barnet vad det har för ursprung. Men finns det någon regel om när man ska göra det? Vid någon viss ålder?
Nej, ingen regel. Men forskning har ju visat att ju tidigare man berättar och väver in det i barnets historia, desto mer okomplicerat är det. Det finns. Och det här är också en sak som beteendevetarna pratar om i samtalen och hur man kan berätta för barnen och så. Det finns ju hjälpmedel som barnböcker och sånt att ta hjälp av.
Precis.
Och när jag träffar våra patienter som får hjälp med äggdonation, så uppmanar jag också dem alltid att berätta och vara tydlig med vad de har genomgått för behandling till mödravården, just av samma anledning som ni beskriver, att det är ju för att man ska kunna ha möjlighet att upptäcka komplikationer. Och vi sätter faktiskt också in dem på trombyl redan härifrån.
Det ser lite olika ut, tror jag, från klinik, eftersom det är många som kommer och inte är insatta på det. Men, ja. Men det finns ju lite olika tankar kring det. Och lite olika tankar kring hur länge man ska stå på trombyl också. Men det ser lite olika ut. Men när det här barnet då har vuxit upp och är myndig, hur kan det här barnet gå tillväga för att ta reda på vem som är äggdonator?
Ja, då får ju de ta kontakt med den klinik som har hjälpt till. Och då bokas ett mottagningsbesök för den individen, som då får information och personuppgifter om angående donatorn. Och sen vad de väljer att göra med det är ju upp till dem. En del är ju kanske nöjda med att bara få information om vem det är. Kanske söker lite själv på den personen och får information. Och en del kanske väljer att gå vidare och kontakta donatorerna.
Och det är ju något som man som donator måste vara beredd på. Att det kan hända.
Ja.
Och man måste också vara medveten om det som mottagare. Att jag måste faktiskt berätta det här för mitt barn, eller hur? Ja. Är det enligt lag? Är det juridiskt bundet?
Ja.
Lika väl som patienten idag enligt lag rent juridiskt inte får välja då egenskaper hos donatorn själv.
Ja, så. Det är inte lag, det är föreskrifter.
Det är föreskrifter, ja.
Ja.
Vi har ju massa frågor som jag tänkte ställa till dig, Katarina. Är du beredd?
Ja.
Det är spännande värre.
Ja. Det blir grillning.
Ja, men precis. Ja, men här är det lite blandad kompott av det vi har pratat om. Så vissa svar har vi redan gett, men då blir det en sammanfattning. Vilka konsekvenser kan uppstå för barnet?
Ja, jag vet inte riktigt om jag förstår frågan.
Men jag vet inte riktigt vad man syftar på heller. Men jag vet inte om det kan vara så att det inte är ett biologiskt barn. Kan det vara så?
Alltså det är ju så att de föräldrar som får hjälp med donationsbehandling, eller ja, de är ju de individer som har alla rättigheter och alla skyldigheter också gentemot barnen. Och donatorerna är ju inga föräldrar, utan de är donatorer och inget annat, och har inga rättigheter och inga skyldigheter heller, annat än att ställa upp på att bli kontaktade när barnen når mogen ålder.
Men för vissa är ju det här med att vara biologiska föräldrar väldigt viktigt. Hur ser man på det? Kallar man sig och kan man se sig som biologisk förälder, eller kan donatorn se sig som biologisk förälder?
Alltså, de flesta som jobbar med det här tänker inte så. Dels så försöker vi använda oss av termerna genetisk. För vad det handlar om är att man ger en cell som möjliggör liv. Det är vad man gör. Och det är gener i den cellen. Men man är inte förälder. Och så. Och den, en donator som har den inställningen är kanske inte lämplig donator.
Nej, precis. Men det är, jag ställer frågan för att vi har fått den.
Jag förstår. Mm.
Jag tänkte det här med biologisk. Jag menar, en donator är ju som en genetisk, inte förälder, för det kan man ju inte säga. Men den har ju bidragit med sina gener, sina kromosomer, med sin äggcell. Men det är ju mycket mer annat som ett barn, ett foster eller ett barn påverkas av. Man präglas ju också av den livmoder man bor och växer i under de här 9-10 månaderna. Det gör ju också att olika saker i ens genmassa får olika uttryck. Mm. Och sen också vilken miljö man sen växer upp i. Så jag tänker att man präglas ju minst lika mycket av den livmoder man föds ur. Och de föräldrar man bor med.
Jag tycker det är jätteviktigt det du säger.
Vi är ju vi är ju mer än våra kromosomer.
Liksom. Mm. Precis. Mm. Ja. Men de kromosomerna möjliggör ju livet.
Absolut.
Så är det. Så det, det.
Ja. Fler frågor. Betalar alla barn rätt på 7000 eller enbart de som går privat? Du pratade om någonting som kallades för barnrätt tidigare, Katarina. Mm. Som jag inte riktigt förstår vad det innebär. Men frågan är, betalar alla barnrätt på 7000? Är det någonting du vet något om?
Ja, när det gäller äggdonationsbehandlingar, om man betalar privat, så är barnrätten inbakad i kostnaden för äggdonation. Men det som nämns, den summan på 7000, det är när det gäller spermiedonation.
Okej. Ja. Så fick vi en fråga om äggdonation och spermiedonation är möjlig. Och det har du ju svarat på, att det är en dubbeldonation och det är fullt möjligt. Hur vanligt är det, följdfrågan då?
Ja. Det är svårt att svara på någon procentsiffra hur vanligt det är, men det är ju kvinnor som kanske lite senare i livet har känt att de inte kan släppa, eller de försöker med sina försök att få barn lite senare i livet, och sen gör de kanske försök med sina egna ägg, men när det inte går så väljer de att gå vidare med att få hjälp med äggdonation också.
Mm. Är det brist på äggdonatorer i Sverige?
Nej, det skulle jag inte säga. Det är det inte.
Så då är det inte så lång kötid för de som önskar, behöver ägg?
Nej.
Tycker jag låter väldigt glädjande. Jag trodde du skulle säga att det var ond om donatorer. Jag blir glad när jag hör att det finns så många som vill göra det här. Ja. Det är jättefint.
Ja. Karolinska har ju haft 4-6 månaders väntetid tidigare. Och nu i och med pandemin så har det ju kanske blivit lite ökade väntetider. Men Vi har inte längre väntetider heller.
Mm, superbra. Mm.
Kan man bli donator om man har PCOS?
Ja.
Och då får du förklara, Rebecka, vad är PCOS?
PCOS, det står för polycystiskt ovariskt syndrom. Och kort sagt så kan man säga att det är ett hormontillstånd där man ofta har en oregelbunden glesmens, man kanske inte ägglossar så ofta. Man kan ha lite ökat manligt påslag med till exempel akne, ökad behåring och så vidare. De kvinnorna kan ha lite svårt att bli spontant gravida för att de har så, alltså ägglossning så pass sällan eller inte alls. Men med stimulering så borde man ju kunna bli både, alltså, få egna barn och bli en donator.
Ja, det var ju Rika här som frågade om det. Kajsa, hon frågar, jag har en ärftlig sjukdom. Kan jag få ett friskt barn med någon annans ägg?
Ja, det är möjligt. Det är en av indikationerna för äggdonation också.
Och sen är det en kvinna som undrar, kan man få ägg av sin mamma som är 50 plus? Och det har vi ju redan svarat på, att där är man väl för gammal.
Ja.
Vad sa du över åldern var igen?
36.
36, ja. Hur ofta lyckas det vid första insättningen, undrar Andrea?
Ja, men chansen till graviditet ligger där uppåt 50%, mellan 40 och 50%, och det är per återfört befruktat ägg.
Och chansen är ju inte, den skiljer sig inte åt om det är liksom första försöket eller andra eller tredje återföringen.
Nej,
utan den ligger, den är konstant så att säga.
Ja. Så fick vi en fråga om man måste göra IVF först.
Alltså om mottagarparen måste ha genomgått egen behandling.
Ja, just det. Exakt. Ja, nej, det så förstår jag frågan.
Det är inte nödvändigt beroende på indikationen. Som vi pratade om tidigare, om det är en kvinna som inte har någon egen hormonproduktion eller har kommit till för tidigt klimakterie, då är det inte meningsfullt att stimulera då. Utan då kan man gå direkt på äggdonation.
Hur många ägg sätter man in? Kan man få tvillingar, trillingar i Sverige? Sätter man in flera ägg?
Aldrig vid äggdonation. Då är det ett åt gången. Med anledning av att om man skulle återföra två ägg, som vi ju har sett ibland när par har gjort behandlingar i andra länder, så, och då ökar ju risken att det blir tvillingar. Och en tvillinggraviditet ökar ju risken ytterligare för preeklampsi och blodtrycksförhöjning och prematurbörd och komplikationer under graviditeten. Så det gör vi aldrig i Sverige.
Man avråder från flera ägg.
Ja.
Det var ju nyligen någon i, ja, jag kommer inte ihåg var det var, Indien eller någonstans, som fick, många barn var det? 7. Vad tror ni om det? Är det spontant?
Nej,
det skulle.
Nej, det kan jag inte tänka mig.
Nej, precis. Nej.
Och som mödravårdsdoktor och förlossningsläkare så kan jag inte säga att det låter särskilt lämpligt heller. Höga risker för alla tänkbara komplikationer.
Ja, men det är ju det. Det är ju det.
En i taget brukar vara bäst.
Om man tittar på den här matchningen, Katarina, då har vi en fråga hur man ser på yrke IQ, om det spelar någon roll.
Nej, det tittar vi inte på.
Vet man vad donatorerna jobbar med?
Ja, det brukar vi oftast veta.
Och blir jag biologisk mamma är ju då frågan. Vi har pratat om det här, om det biologiska och inte. Men vad säger man på den?
Ja, man är mamma även om man har fått hjälp med äggdonation till 100% skulle jag säga. Men man har fått hjälp med den genetiska uppsättningen för att göra det möjligt att bli mamma.
Graviditet och förlossning är ju också biologi. Tycker jag. Så att, ja.
Finns det risker? Det finns det väl med allt. Men att man ångrar sig när man har fått ett ägg. Och vad händer då?
Ja, man har väl att ta ställning till att göra ett graviditetsavbrytande under graviditeten som alla gravida kan göra. Det har jag inte hört talas om efter äggdonation faktiskt. De här paren, det är oftast ingenting som kommer. Att det här har man ju tagit processat i flera år vanligtvis innan man landar i det här beslutet att få hjälp med äggdonation. Men man har ju ingen ångerrätt. Man kan inte komma till oss och lämna tillbaka barnet till exempel. Om man är till efter förlossning. Då man tar ju på sig, man är ju förälder precis som om det var ens egna gener.
Mm. Ja, det är ju precis det vi har pratat om. Att så är det. Mm. Ja, jag tror att det var... jag har kanske en fråga till. Har du någon mer, Rebecka, som du tänker på?
Nej, jag har bockat av alla jag hade på min lista. Vi har fått otroligt mycket information.
Det är ju väldigt viktigt ämne det här också, tycker jag. Det är en kvinna som undrar här, hittar en fråga till. Risker med utländsk donation, juridiken kring detta i Sverige?
Ja, och det här är ju, det är komplicerat. Men när det gäller äggdonation så är det ju så att det är ju den kvinna som bär mater est. Principen. Alltså den kvinna som bär barnet blir ju mamma och juridisk mor också. Oavsett om det är donerat eller eget ägg. Och oavsett om det är gjort i Sverige eller något annat land. Men det jag kan tänka mig man tänker på i frågan, det är rörande spermiedonation och samkönade par som har haft som har gjort behandlingar i andra länder så där det har varit svårt sen när man kommer tillbaka till Sverige. Men det är inte riktigt äggdonationsbehandlingar.
Mm. Nej. Det var mina frågor. Har du någonting annat som du tänker på, Rebecka?
Nej, jag har fått svar på alla mina funderingar och lite där till dessutom. Mm. Tack snälla Katarina för att du hade möjlighet att
Vet ni, jag kom på en sak till förresten innan vi tackar Katarina, och det är att vi har pratat om riskgraviditet, men det är ju också som jag tidigare nämnde en riskförlossning. Där är det ju ökad risk för äldre överlag, och många av de här kvinnorna är ju lite äldre. Och där finns det faktiskt en ökad risk, vet vi, något, alltså kanske inte så hög, men något liten risk för kejsarsnitt och sugklocka och för, jag tror, blödningar i samband med förlossning.
Ja, framförallt blödning efter förlossning. Ja.
Precis, precis. Så att vi inte utesluter det. Ja, det var väl det hela. Stort tack Katarina för att du gästade oss i Babys podcast.
Ja, tack.
Och Rebecka, som vanligt, vi är snart tillbaks med ett nytt avsnitt.
Jajamän.
Och vi kan knappt hålla oss till en hel vecka tills vi sänder nytt.
Mm.
Och ni får snart veta vad vi ska prata om då. Men ni som kämpar med att bli gravida, hoppas jag har fått lite information i dagens avsnitt som handlar alltså om äggdonation. Så ta väl hand om er där ute. Vi hörs snart igen. Ha det gott. Hej då.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.